Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin. Jag heter Helene Rådstein och idag så sitter jag här med MAG Interactives vd Daniel Hasselberg. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ni är ett mobilspelsutvecklings- och ni är ganska sådär populära tycker jag på Twitter och sådär. Kan du förstå det?
Ja, men inte helt objektiv kanske. Nej, men jag förstår det. Jag tycker vi är ett spännande bolag. Alltså både att vi har funnits ganska länge i en bransch som är relativt ny. Så vi har varit med nästan sedan den startades. Och byggt upp en stor portfölj av produkter som har visat sig hålla under många år. Så jag tror man ser den här stabiliteten. Och sen det som är spännande med mobilspel är att hittar du nästa stora hit så kan affären förbättras enormt fort. Jag tror det är många som tycker det är spännande.
Ska vi säga några spel ni har? Russell har ni till exempel.
Quizkampen och Russell tror jag är de som är mest kända i Sverige. Det är 4 miljoner svenskar ungefär som har spelat Quizkampen, så de flesta har nog varit där någon gång.
Frågesportsspel.
Ja. Precis, och Russell är ju ett ordspel som du spelar. Och det hette väldigt Rumble när vi släppte det. Det var när det var en jättehype i Sverige i början på 2012 så hette det Rumble. Så fick vi byta namn så du kunde få lite varumärkesskydd. Wordbrain, ett spel som är ganska stort i Sverige också. Och annars är det Wordsy, ett spel som jag släppte för 2 år sedan ungefär, som är en av våra flaggskeppsprodukter. För alla spel ska man säga är USA eller Tyskland som är de största marknaderna. Tyskland för Quizkampen och USA för de övriga produkterna.
Och ni vänder er ganska mycket till kvinnor, va?
Ja, vi vänder oss till det som brukar kallas för casual gamers. Så de som inte är gamers. Och de som är e-handelsmogna, som är vana att göra spelköp på mobilen. Ja, man är van att ta fram kreditkortet och köpa saker man vill ha. Så det är en stor fördel. Den korrelationen är stor mellan marknaden där folk gör köp i appar och där de är duktiga på att handla på nätet. Det köper stark målgrupp, kvinnor 30 plus. Men sen är det dessutom så att både frågesportspel och ordspel har liksom överrepresentation av kvinnor i sin fanbase. Lite olika marknader. I USA är det extra uttalat. Där tror jag 80% av alla som spelar ordspel är kvinnor. Medan i Europa är det mera 50-50.
Har ni gjort någon analys av varför det ser ut sådär?
Egentligen inte. Alltså jag tror att det finns väl andra spelkategorier som konkurrerar om uppmärksamheten. Och det är kanske fler män som har speciella kategorier som de verkligen vill spela, och det här är mer generellt under alla gillar ju ordspel och frågesportspel om du frågar mig. Alltså, vem har inte gillat att kolla på Jeopardy eller löst ett korsord? Så att det är ju det som är en stor kraft i den här kategorin av spel. Det är evergreens som alla kan gilla. Sen handlar det om konkurrera om tid.
Sen har ni ju också primetime, sa vi det eller?
Nej, det sa vi inte. Nej. Det har vi också.
Ja, det har ni också. Och kan du inte berätta vad det är för någonting? Det är live-frågesportspel.
Ja, men precis. Ja, men det är ju det som är lite kul att det vänder liksom upp och ner på. Mycket av mobilspel är ju du kan spela en liten stund när du vill, var du vill. Det primetime gör är egentligen tvärtom. Man kallar det ibland för appointment gaming. Klockan 8, det är den enda gången du kan spela. Då blir det lite exklusivt och speciellt. Och jag tror många spelar tillsammans i familjen, att man kanske sitter runt samma telefon eller man spelar i varje fall samtidigt, hjälps åt. Så det var lite så här kul social upplevelse.
För det var ju ett bolag som ni förvärvade.
Ja, men precis. Det var väl men drygt ett år sedan. September var det, 2020.
Hur går det för dem då?
Ja, men det går bra. De har en otroligt lojal publik i de här nordiska länderna där de har varit aktiva i flera år. I Sverige brukar det vara runt 20 000 som spelar varje kväll. Och vinnaren vinner riktiga pengar. Det brukar inte vara några stora summor.
Men väl man lite pengar. Ja.
2 kronor, ja. Eller om man tur, 10. Mm. Mm. Men det är något psykologiskt kul med att vinna. Så tror jag många väljer att skänka till välgörenhet eller tar inte ut pengar. Det är inte den stora grejen. Det är kul att berätta för kompisen att man vann. Mm. Logiken bakom det förvärvet för oss var egentligen att vi har ju det största frågesportspelet i Europa och framförallt i Tyskland som är jättemarknad.
Mm, alltså quizkampen menar du?
Quizkampen, precis. Så det, är ju, det var det 10:e mest spelade spelet alla kategorier i Tyskland förra året. Så det är enormt stor aktiv spelarbas. Och då tänkte vi, ja, men då, där har vi dem ju, alla trivia fans i Tyskland. Mm. Om vi integrerar en live show som kan sätta igång inuti den appen varje kväll och man kan vinna riktiga pengar, så bygger vi liksom vidare på produkten och får en helt unikt erbjudande. Så att det var tanken.
Går det att fläta ihop dem på det sättet?
Ja, men först är det ju en teknisk utmaning då att lyckas bygga det, men det var vi rätt trygga med att vi skulle kunna klara av. Så det gjorde vi förra året. Och sen har det då varit att måste man få till att du kan få betala ut vinstmedel till folk, och då gäller det att anpassa sig till hur den marknaden fungerar att kunna betala ut pengar och så. Men i slutet av sommaren här i 2021 så var allting klart. Så sen dess har vi kört live, ja men det är väl en 7-8 gånger i veckan i Tyskland. Och publiken växer och växer. Det var väl runt 10 000 varje kväll som tittade där i september. Och nu är det mer runt 16-17 000 varje kväll. Så det taktar på uppåt.
Ni är ju verksamma inom något som kallas free to play. Man får spela och det kostar ingenting att börja spela. Sen är ju tanken att när man väl har börjat spela, då är det ju bra om man börjar betala för saker och ting. Eller hur?
I free to play världen generellt, alltså med gratisspelsvärlden, så brukar det vara 2-4% som gör köp i ett spel. Vi kanske kommer upp mot 4-5% i våra spel som har lite mer köpvillig publik kanske. Men det innebär att du designar alltid spelupplevelsen för att det ska funka både med och utan att vara en betalande spelare. Så dels måste ju spelupplevelsen vara kul även om du inte köper. Men sen måste man ju också se till att man kan tjäna pengar på de övriga 95%. Så där är ju också annonser en viktig del av ekonomin. Så att,
och det är den absolut viktigaste delen?
Ja, båda är ju viktiga.
Ja, men det står för
det står för 65% av våra intäkter. Ja. Så på det sättet är den tar in mer pengar, men det går inte att leva utan någon av delarna. Så man kan inte säga att vi fokuserar bara på det ena eller det andra. Utan det som är häftigt med mobilspel är också att man har otroligt mycket data på hur folk spelar. Det är så enormt stora spelarmängder. Och det gör att man kan jobba med segmentering. Så vi kan behandla spelarna lite olika beroende på deras spelbeteende och preferenser. Och betona köpmöjligheterna mer för de man ser.
Men om man ser då, som ni har brottats med lite, det är att man ska kunna få in mer pengar per varje aktiv spelare, eller hur? Mm. Och det här har en speciell term i er bransch, det heter?
ARPDAU, ja. Så det är Average Revenue Per Daily Active User, ja. Snittintjäning.
Ja, snittintjäning. Mm. Och den har ni jobbat med, att den där ska komma upp, och den kom upp nu senaste kvartalsrapporten mot 38% ungefär, va?
Ja. Ja.
Men samtidigt då så har ni haft då ett problem att det har varit färre som har spelat också ju. I era spel under samma period. Ni har tjänat mer på de som spelar, men det har varit färre spelare. Hur tolkar du det?
Ja, den dynamiken, egentligen, det gäller ju alla produkter. Du har ett inflöde av spelare, sen har du ett utflöde av spelare. Så ser allt ut. Man har visst churn i alla produkter.
Mm.
Och det som har hänt senaste halvåret, kan man säga, vi pratade om det i senaste kvartalsrapporten också, att nyförvärven av spelare har kommit in med högre kvalitet och högre pris. Så man ska förenkla och säga att om du tidigare fick in spelare som kostade 10 kronor och var värda 10 kronor, så har de nu kommit in och kostar 100 kronor och är värda 100 kronor. Och då får du in 10 gånger så få. Så inflödet har varit lägre, men till en högre kvalitet. Så det är egentligen inget problem att utflödet har kraftigt förändrat på ett negativt sätt. Utan det handlar bara om att pris och kvalitet har kommit upp. Och då sjunker antalet som är där varje dag totalt sett och spelar. Men intäkterna ökar ändå.
Är det också...
Så det är inget problem. Det är bara egentligen en sidoeffekt av att du når en annan typ av publik som har högre kvalitet och kostar lite mer.
Och när du pratar om högre kvalitet hos spelarna, vad är det vi pratar om då för någonting?
Det är att en högre andel av dem gör köp och de som gör köp spenderar mer pengar.
Mm. Är det en långsiktig utveckling, skulle du säga? Att det gör inget om antalet spelare går ner. Jag tänker också på att majoriteten av intäkterna är då annonsintäkter, som ändå borde vara lite kvantitet, va?
Ja, det är ju igen, man måste tänka i liksom det man kallar för kohorter. Så om du riktar in marknadsföringsinsats mot någonstans 1 januari och lägger x antal kronor, så gäller det att få tillbaka mer än x antal kronor, då går det med vinst.
Mm.
Och då, om du betalar mycket för dem och de spenderar mycket, då är det en bra affär, och annars är det inte det.
Mm.
Och sen vilken totalt antal spelare du har any given day, det är ju inte alls viktigt egentligen, utan det är viktigt att marknadsföringen är, driver vinster.
Mm. Så då, för att förstå det här med annonser då, så är det ju så här, du sitter och spelar på ett spel, för det är ju vissa som har spelat på era spel och vissa har ju inte gjort det. Och då sitter du och spelar på ett spel och så får du en annons många gånger om ett annat spel.
Mm.
Hur tänker ni där?
Ja, det är så i det här ekosystemet fungerar egentligen, att hela, det är otroligt automatiserat allting, så alla mobilspel och mobilappar generellt, jag ska säga alla tjänster på nätet överhuvudtaget, har ju ofta annonsutrymme, och så säljer man det i realtid till högst bjudande. Och det innebär att de som kan tjäna mest pengar på att visa annonserna är de som kan betala mest för att få visa dem och generera då högst intäkter. Och det är ju ofta då andra spel. För att visa en annons för någon som aktivt spelar mobilspel har ju mycket större chans att den faktiskt är intresserad av produkten och kommer att spendera pengar där. Och det viktiga dynamiken då, det är såklart att mäta och se om vi visar den här typen av annons. Tjänar vi mer eller driver det massa churn? Slutar folk spela vårt spel när de börjar spela det andra spelet eller inte?
Mm.
Så att där, allt det handlar om data. Liksom. Så då visar man inte de annonserna i så fall. Då tar man bort dem ur cirkulationen. Liksom.
Ja, aktivt gör man det. Ja, och ni har 3 personer att se som jobbar med det här.
Ja, precis. Ja.
Och ni i er tur då, ni är också ute och annonserar på andra spel. Hur ser den, var är ni ute och annonserar till exempel då?
Ja, det är, dels så annonserar vi då i andra spel som du sa. Ja. Och sen så annonserar man även i sociala medier, till exempel på Facebook och Instagram. Och ja, överallt där folks ögon finns, där vi kan nå de här personerna som är intresserade av att spela ordspel. Eller vilket spel det nu är vi marknadsför. Och där är det på samma sätt. Vi bjuder ju också då realtid och mäter prestandan och flyttar pengar till de platser och de spel där vi ser att vi får bättre avkastning. Så allt är väldigt, väldigt analytiskt och datadrivet. Så vi, det är inte så viktigt för oss om vi visar annonsen på TikTok, Facebook eller i Candy Crush. Bara det ger avkastning.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rådstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen, och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart 5:e år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring, eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP som sagt var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen, och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Och vilka är ni då som jobbar på MAG Interactive. Ni är ett gäng grundare som har hållit ihop ganska länge, eller hur? Och också genom tidigare bolag. Kan du inte berätta lite om din bakgrund?
Ja, men vi, min teknikchef Kai Nygren och jag, vi träffades på forskningslabb på Ericsson på 90-talet. Och sen har vi kamperat ihop, startat flera bolag. Så att, sen 99 har vi varit bolagsbyggare tillsammans. Det första var en spin-out från Ericsson. Och sen startade vi ett bolag i musikindustrin 2003. Och sen,
som inte blev Spotify?
Det blev inte Spotify, nej. Precis. Vi jobbade, byggde liksom white label-lösningar. Så att MTV, Aftonbladet och TV4 och alla möjliga som hade stor webb-community kunde sälja musik till sina kunder via vår plattform. Men allting var ladda ner först, lyssna sen. Och inte med streaming. Skivbolagen var inte så pigga på att ge streaming-rättigheter. Det var de ju inte till Spotify heller. Men de gjorde ju det ändå. Det fick det funka och sen vann de musikkriget. Med en fantastiskt bra produkt. Men 2010 gick vi vidare och satsade på mobilspel istället.
Det andra bolaget som ni startade då? Som
det första, 99, hette Connect Things.
Ja. Och sen så hette det andra också MAG.
Ja. Ja, och sen kom MAG Interactive.
Ja, okej. När du förresten satt där och ni hade jobbat med detta och sen blev du varse då Spotify ganska tidigt antar jag. Eftersom du var inne i musikindustrin då. Vad tänkte du när de kom och du såg dem? Tänkte du, nu är vi körda? Eller vad tänkte du?
Ja, det man tänkte var ju, vi måste förändra hur vi jobbar om vi ska ha en chans mot det här. Jag var beta-testare på Spotify via någon kompis som jobbade där. Och det var som alla, första gången man använde det tappade man i hakan. Ja, det var helt fantastiskt. Och det vi kände då att det enda chansen om man ska kunna samexistera med dem, det är att man måste göra någonting åt det hållet. Det måste vara streaming, det måste vara blixtsnabba sökningar och så. Men sen sitter man inte 100% i förarsätet när man bygger lösningar åt andra, och det sitter även skivbolag som måste godkänna olika typer av licenser och så vidare. Av olika anledningar så kom vi liksom aldrig dit.
Vad hände då?
Telia var en av de stora kunderna till oss på den tiden. De hade något som hette Telia Music Player där man kunde betala 99 spänn i månaden för obegränsad musik. Erbjudandet känns igen.
Ja, det känns igen.
Men de valde att teama upp med Spotify och bandla det med telefonabonnemang och sådär. Men sen så gick det ut för. Så det vi gjorde då var egentligen bestämma oss för att vi startade ett dotterbolag till det bolag som hade byggt de här musiktjänsterna. Och det blev MAG Interactive. Och vi hade liksom redan börjat 2008 tror jag var. Och gjorde lite små appar för iPod Touch. De här första som kom innan iPhone. Och så fort App Store kom ut liksom, så var vi och testade. Gjorde lite olika små pusselspel och allt.
Och pusselspel, det är alltså inte pussel utan det är ungefär som Tetris.
Det kan vara Tetris, precis, olika typer av fysikpussel eller memory eller vad det nu kan vara för någonting. Men det som var häftigt då var ju så fort du släppte en ny app så hamnade du på framsidan på App Store över hela världen. Det fanns ju nästan inga appar. Så det var väldigt lätt att få lite nedladdningar och tjäna lite pengar. Och jag tror det är det som väckte nyfikenheten, att här har vi något som vi borde gå på.
Vad lärde du dig utav dina första två bolag? För du är ju då serieentreprenör och ni är ju ett gäng då grundare. Alla grundare totalt äger väl 40% tror jag, MAG Interactive, fortfarande. Och du och Kai, till exempel, ni har hängt ihop jättelänge. Vad har du lärt dig utav de här första två bolagsresorna?
Ja, men jag tror det första resan så var ju då Ericsson och sen var det ett riskkapitalbolag. De två tillsammans ägde mer än halva bolaget direkt när vi satte upp det.
Ni hade inga pengar eller?
Vi hade inga pengar, utan vi fick starta det där runt att vi var ett gäng från det här labbet som hoppade av och startade bolaget. Så det var väl rimligt att de fick stora ägarandelar, men det som händer då är att det är väldigt svårt att ha en egen vision för var du ska någonstans när det direkt är någon annan som sitter i förarsätet. Vi blev också sålda väldigt snabbt. Jag tror det tog 15 månader från att vi startade bolaget till att vi blev uppköpta. Och det bolag som köpte upp oss var ett amerikanskt bolag med väldigt, väldigt mycket pengar i ryggen. Goldman Sachs var med, Motorola. Jag tror de stoppade in $72 miljoner i kassan och började bygga. Anställde otroligt mycket folk. Och det blev väldigt politiskt, hela den här organisationen. Och det tror jag varit det viktiga som vi har tagit med oss i våra framtida bolagsbyggen. Hur bygger man en organisation där folk är drivna av att skapa värde, inte att göra det chefen har bestämt eller uppfylla några konstiga incitament som inte alignar med alla organisationer och så, utan värdeskapande. Så att det är någonting som jag verkligen brinner för, att bygga sunda organisationer.
För då tappar ni kontrollen och ni fick faktiskt inte heller några pengar.
Nej, precis. Det hände nog en del bolag runt 0001 där man blir köpta privata bolag som blir köpta av andra privata bolag och betalda med aktier.
Mm.
Och med väldigt speciella preferensvillkor som andra sitter på i sina aktier. Så efter ett par år blir det tydligt att det där kommer inte bli någonting för oss. Så det var en ganska sur lärdom.
Men kände du dig att du blev, liksom efterhand, att du blev lurad? Eller ni?
Nej, jag tror...
Eller det bara blev så? Eller vad?
Jag tror det är mer naivitet. Du är liksom 20-årsåldern och startar ett bolag.
Ja.
De flesta har inte så bra koll då.
Nej.
Så jag skulle, det är ju ta i sig att man har blivit lurad. Men däremot så tror jag inte vi förstod riktigt liksom hur allt det här hängde ihop förrän efteråt.
Mm.
Men vi hade nog inte kunnat göra så mycket åt det heller. För vi var ju, satt ju där på kanten som småägare jämfört med dem som bestämde hur värvet skulle gå till.
Och då, hur går ni vidare då? Med, i praktiken, liksom jag har hört om någon mobiltelefon som skickas runt på så här konferens. Där ni, kan du berätta hur ni lägger då grunden till spelbolaget som finns idag?
Ja, men det var vi gjorde diverse olika konsultuppdrag och byggde lite appar och spel och sådär. Vem som ville ha det, så vi kunde försörja oss medan vi började fundera på vad vår första produkt skulle vara.
Mm.
Och vi ville gärna ha 100% kontroll och 100% ägande i vårt bolag tills vi kunde se att det här verkligen funkar. Sen började vi bygga på det som blev Russell sen då.
Mm.
Och det var ju så. Det byggde
ett ordspel.
Ett ordspel som... Det finns ett brädspel som heter Boggle som bygger på samma tanke. Du har liksom 16 bokstäver i en fyrkant. Ska du försöka hitta så många ord du kan som bokstäverna sitter.
Om jag säger A-L-V-S, vad säger du då?
Slav.
Vals, till exempel, eller hur?
Ja, eller slav.
Ja, exakt.
Ja, eller lavs.
Ja, exakt.
Mm. Så det där kan man bli väldigt bra på. Mm. Det magiska tror jag, vi byggde den här prototypen på några timmar.
Mm.
Och sen bara skicka runt den i rummet och hitta någon 10-20 ord. Skickar man vidare kunde man hitta 20 ord till eller 30 ord till. Och då var det här är helt... Det är något spännande som händer i huvudet.
Mm.
Så den första versionen vi byggde, det kanske var någon vecka eller två in. Så vi hade något som vi kunde dela med lite familjer och kompisar och sådär.
Mm.
Och så la vi in lite analys så vi kunde se hur folk spelar. Så de inte bara säger som artigt, vad duktiga ni är, roligt att ni har gjort ett spel.
Mm.
Man kan se att de spelar i timmar.
Mm.
Då tror jag, då fattar vi att det här kommer att bli något.
Mm. Och då så går man då ut på App Store och då hamnar man, vid den här tidpunkten så hamnar man ju då direkt ut. Nu knäppte jag här i studion. Men hur är det idag när man kommer med ett nytt spel? Nu finns det ju hur många mobilspelsutvecklare som helst.
Ja.
Det fanns det då också, men ännu fler.
Ja, precis. Då fanns det ju mycket färre. Men jag tror redan... Det var 2012, redan då sa man att nu är det kört. Liksom. Det går inte att starta nya mobilstudios längre.
Nej.
Men vi kom på lite smarta saker med hur vi skulle få folk att dela med sig till varandra av att de spelade och gjorde bra integrationer med Facebook och Twitter och lyckades få hjälp av det. Det var också en våg som väldigt många började använda sociala medier samtidigt.
Mm.
Men så är det ju, som du säger, nu är det ju, det finns säkert en miljon appar på App Store och det släpps nya spel varje dag.
Mm.
Inte så mycket som det gjorde för 3-4 år sedan faktiskt. Jag tror att många har liksom slutat av de mindre studierna, det går inte.
Mm.
För några år sedan såg jag också en majoritet av alla appar, åtminstone på Google Play, som laddas upp, laddas aldrig ner.
Nej.
Som brukar kallas för zombie-appar.
Mm.
Så att det finns väldigt många döda appar där ute. Så utan marknadsföring det är ingen mening att bygga några spel överhuvudtaget. Då kommer du inte få en enda spelare.
Mm.
Så det är två delar i ekvationen som båda är väldigt viktiga.
Ni heter ju Magi på som ticker.
Mm.
Vad tycker du om det på börsen? Alltså?
Det är jag väldigt nöjd med. Det var jag som valde det.
Var det? Ja, man får välja sådär.
Ja, det är väl inte helt fritt. Men man får ju en chans att föreslå en kombination. Och den var ledig, så fick vi den. Så det tycker jag är kul.
Ja, men det är kul. Men grejen är, det har ju inte varit magi åt något positivt håll för er på börsen hela vägen sen i, vad var det, 8 december 2017 va? Som ni noterades. 44 kronor stod det då. Och sen så har det gick upp här under corona. Eller först gick det ner ganska mycket 2019, sen så gick det upp här under corona. Och sen så nu så har det gått ner jättemycket här igen. Det känns som att marknaden har svårt att värdera er. Vad säger du?
Ja, det är helt klart varit berg-dalbana. Ja. Säger det har varit studsat upp och ner mellan 44 ner till nästan 10 och sen upp till 47 igen. Ja. Och sen nu är vi nere på 20 spänn.
Ja. Hur sen, tolkar du det? Liksom?
Ja, men dels så man är som ett litet bolag så är man ju väldigt beroende av liksom allmänt sentiment tror jag också i branschen. Man tittar på lite peers runt omkring och som du tittar på ja, men G5 eller Stillfront eller andra som är mycket mobilspel har ju haft i princip samma liksom procentuella förändring i sin aktie sen i augusti som vi har haft.
Mm.
Så det här tror jag, den här gången är det väldigt branschspecifikt att man, det är många som flyttar ut pengar för att man är osäker på framtiden och så. Och sen är det ju alltid upp till en själv också. Men nu har vi ju, vi har haft 9 kvartal i rad när vi växt mer än 10% varenda kvartal och vi visar vinst och vi har mer än dubbla snittintjäningen. Så att jag tycker vi gör mycket rätt och sen är det ju upp till liksom marknaden hur, det beror väldigt mycket tror jag på marknadshumör också. Mm. Och sen såklart i ett aktiepris ligger ju vad tror man att det här bolaget kommer vara om 1, 2 och 3 år.
Mm.
Och där, ja, men det är väl det man måste bevisa att folk ska tro på oss lika mycket som vi gör.
Det är ju också sådär, vilka spel kommer ni med framöver och hur kommer de spelen slå? För nu, och vad kanske ska ni köpa för någonting? Ni har ju lite pengar i kassan att köpa för.
Ja, 100 miljoner ungefär.
Ja. Vad tittar ni på för någonting?
Vi tittar på, ja, men de flesta studios som vi pratar med är i Europa. Men det är en ganska global liksom, insats att titta runt i olika studios. Mycket handlar om folk vi redan känner. Att man har pratat med varandra oftast i flera år. Det gäller att hitta liksom, när rätt läge vad det gäller både en bevisad produkt och ett team som skulle vilja bli del av någonting större. Vi klart lägger extra mycket tid på spel som ligger nära vår egen kärna. Det behöver inte vara just ord- eller frågesportspel, men inom casual och sånt där vi känner att vi har väldigt god förståelse. Vi kan titta både på deras produkt och på deras data och verkligen kunna göra oss en bra bild av vad det här kan ta vägen de närmaste 5 åren. Och det finns jättemycket spännande bolag att titta på och prata
med. Men
är
inte de enda som tittar? Man har till exempel sådana som bara samlar massa spel, Stillfront till exempel.
Precis.
Och det finns ju jättemånga.
Och där tror jag att det är en fördel att man fiskar lite olika dammar beroende på hur stor man är.
Mm.
Så när vi har ju legat och pendlat i våra värderingar mellan en halv och en miljard ungefär. Och så har du ett bolag som är värderat till mellan 20 och 40 miljarder beroende på dagsformen. Så klart, då måste de titta på något större target för att det ska vara relevant för dem. Så att jag tror vi hamnar väldigt sällan i konkurrenssituation med något stort, liksom någon M&A-maskin som ska köpa massa bolag. Utan för oss handlar det mycket mer om etablera relationer, förstå produkter och hitta sånt som rimligt passar in i vårat bygge.
Mm.
Så vi brukar aldrig befinna oss i någon budstridsliknande situationer.
Och de spel som ni har på gång här som ni själva sitter och utvecklar, det är dels i Stockholm och dels i, är det Brighton?
Brighton, precis.
Ja.
Mm.
Härligt ställe va?
Ja, det är jättehärligt.
Har du varit där nyligen?
Jag har inte varit där på 2 år nu på grund av corona. Men innan var jag väl där kanske 3-4 gånger om året har varit sedan vi köpte dem i 2015, den studion.
Mm.
Så jag har varit mycket i Brighton.
Mm. Hur kommer det sig att du blev Brighton?
Ja, men det är ju igen det här med nätverk. Liksom. Man känner väldigt mycket folk i branschen efter att vara med nästan sedan den startades.
Mm.
Så vi hade gemensamma kontakter. Några som hade satt upp en ny studio där.
Mm.
Som var supererfarna personer. En var en game designer som har jobbat på PopCap som är kända för Bejeweled som är liksom originalet till match 3-spel. Man tittar på vad kollade King på innan han gjorde Candy Crush.
Mm.
Så jätteerkänd game designer och ett bra team runt honom. Så fick vi höra att de var ute och sökte pengar bland ängelinvesterare. Så då gjorde vi en liten liksom, titthållsinvestering. Det var väl i slutet på 2014.
Mm.
Och så följde vi dem nära när de utvecklade sin första produkt. Och sen kom vi överens om att det är nog läge för ett förvärv. Så det var 2015. Då var de 10 personer, nu är de drygt 20.
Var det ert första förvärv?
Nej, vårt första förvärv var ett spel som heter Wordbrain som vi köpte av en ensam utvecklare i Stockholm.
Ja, okej. Okay. Och långt mindre förvärv då?
Ja, precis.
Ja, ja.
Men det är gemensamt för alla våra förvärv ska jag säga, är att det är ganska låga liksom upfront-betalningar. Vi jobbar mycket med att hitta bra earnouts som man vill åt samma håll. de man förvärvar av naturliga skäl, entreprenörer också som tror på vad de kan åstadkomma framöver. Så det är så vi försöker strukturera det.
Men logiken då i att hitta objekt att förvärva, det är också om ett spel funkar. Alltså det är mycket här man inte vet då, liksom, och hur ett spel tas emot. Så om det funkar så finns det också liksom trogna spelare och sådär. Mm. Eller är det det man tittar efter?
Ja, men verkligen. Man brukar prata mycket om long tail i andra sammanhang också. Och det är så blir det verkligen på spel. Så när du har haft ett spel som har varit ute på marknaden ett gäng år, så får de en väldigt stor, eller de får en väldigt trogen publik. Sen hur stor den är beror lite på hur stort spelet var när det var som störst. Men framförallt har du haft några hundratusen eller några miljoner som har spelat spelet, så finns det väldigt mycket data som visar exakt hur bra är den här produkten.
Mm.
Och då kan vi plocka in det i våra system och titta och räkna på det och förstå hur mycket vi tycker det är värt och vad vi tror att vi kan göra med produkten givet våra redskap och pengar och kunskaper och så.
Och nu så har ni 6 spel på gång som ni sitter och arbetar med. Hur går den processen till och vad är det för typ av spel?
De flesta spel är väldigt nära liksom hemmaplan, om man ska säga. Så ord och trivia eller väldigt närliggande. Och alla spel riktar sig till den här publiken av casual gamers som vi känner att vi känner väldigt väl. Och sen hur det går till är ju, vi försöker, i med de flesta spelidéer är inte så bra som man tror och hoppas. Så vi försöker så fort som möjligt validera och se, ska den här jobbas vidare på eller ska vi avsluta det här projektet och starta ett nytt? Försöka hålla med teamet väldigt små tidigt skede så det blir billigt att lägga ner och så man inte ska tveka och stoppa idéer som inte visar sig hålla.
Hur vet man om det inte håller?
Ja, det finns väldigt många sätt man kan ta reda på det. Speciellt om man har byggt spel i 10 års tid har man mycket benchmark så man vet hur en bra produkt ser ut. Det handlar mycket om hur många som laddar ner spelet spelar dagen efter och en vecka efter och en månad efter. Hur många minuter om dagen spelar de, hur många gånger om dagen.
Ja, men om man inte lanserar det?
Ja, men då testar man i mindre skala, men det vi gör innan vi ens lanserar, då testar vi det som vi kallar för marketability, som är ju som halva delen av att få en affär som fungerar, att du kan marknadsföra det effektivt. Så då gör vi annonser för produkterna som om de fanns, fast utan att bygga dem. Och sen provkör vi de här annonserna ute på Facebook och på olika nätverk. Och då kan man visa en annons för kvinnor mellan 30 och 50 med universitetsutbildning i en storstad i USA. Och så vet vi vilken click-through rate vi vill ha på de här annonserna, vad de får kosta. Då börjar vi få koll på, okej, ungefär så här mycket kostar att använda förvärv. Och så här attraktiv är produkten för den här målgruppen jämfört med alla andra produkter vi redan har på marknaden. Och då kan man, och då är det också billigt att pröva, ska det vara drakar eller enhörningar eller muffins eller vilket tema ska det vara, vilken färg ska det ha, vad ska produkten heta, allt det kan du pröva ut innan du ens börjar bygga spelet så man inte liksom målar in sitt hörn, så man ger också oss optimala möjligheter att faktiskt lyckas när vi bygger produkten. Så där är ett jätteviktigt steg och sen går man vidare och börjar testa på riktiga spelare i större och större antal för att kunna få riktig liksom mätbarhet i hur roligt är det egentligen.
Men då menar du, man ska testa och man ska säga nej till ett spel så tidigt som möjligt. Ja. Det låter ju helt självklart, men ändå har vi ju sett också stora liksom börsbolag där det där verkar inte ha gått till på det sättet.
Jag tror inte alla jobbar som vi gör.
Nej.
En av de sakerna som jag tror att folk tycker är spännande med oss och som jag tycker är spännande med oss som bolag, att vi är extremt systematiskt ska försöka vara så smarta vi kan även i produktutvecklingsprocessen och se till att man inte sitter på de här projekten så de sen behöver komma till marknaden och säga, sorry, vi måste skriva ner det här som vi har sagt,
ja, för det har
200 miljoner nu, det finns inte längre.
Nej.
Vi aktiverar inga kostnader alls innan vi har tagit produkten till marknaden, så det finns inga nedskrivningar som kommer flygande in från vänster om man tittar på MAG.
Det gör det inte.
Vi ser allt det här som ren kostnad för att bara forska oss fram till vad är den rätta produkten och hitta något som fungerar. Sen tar vi ut det och då tycker vi det är en tillgång.
De här 6 spelen som är på gång, kan du berätta lite något mer om dem?
Ja, men några av dem är ju...
De är nära det ni håller på med idag.
Ja,
och
precis.
Samma publik eller spelare. Ja. Mm. Och mera?
Ja, vi testar dem i lite olika marknader. Ofta testar vi tidigt skede i Filippinerna där det är mycket lägre kostnader för att nå spelare.
Mm.
Så där kan man lätt liksom ta in tusentals spelare utan att det blir så dyrt. Så får man bra statistik på, gillar de det här?
Mm.
Och sen prövar man sig kanske vidare i England eller USA som är mer liksom de marknader där vi ska vara till slut.
Mm.
Och de här 6 spelen befinner sig i lite olika fas. Några av dem har spelats av ganska många tusen spelare vid det här laget. Och vi börjar få rätt bra koll på på produkterna, hur nära de kan vara marknaden. Och då handlar det också mycket om att liksom, ta fram mer innehåll så man kan se att spelet funkar och spela i en månad och inte bara en vecka och sådär. Så igen, man försöker bygga liksom en delmängd av produkten först. Och ser vi nu, ja men det här verkar man tycka är kul i en vecka, men sen tar innehållet slut. Vi har inte byggt den slutliga produkten än. Det kan vara att det inte finns fler banor eller inte mer grejer att samla på eller vad det nu som driver det att stanna länge. Och då måste man bygga ut det lite till så man kan se att spelet verkligen håller.
Mm, just det. För annars så blir det, ja, men som, det är något som blommar upp och sen dör det jättefort.
Ja, precis.
En solros liksom.
Ja, och det är ingen mening att hålla på med det. Det är bara distraktion, tycker vi. Där kan man ha olika filosofier också. Jag vet att det finns bolag som släpper produkter utan att verkligen verifiera att de funkar. Och har många produkter på marknaden där vissa inte performar överhuvudtaget. Mm. Och jag tycker fokus är jätteviktigt för en organisation. Så vill inte vi jobba.
Ja, men dels fokus, men dels finns det ju också något som man pratar om, så här, the long tail. Att du tjänar också på att ha ett spel som varar länge.
Så är det.
Men jag tänker också på det, med mobilspel, även om man kan bli hooked på vissa spel, så är det ju liksom en otrogen skara man har att göra med. De flyttar ju sig gärna också vidare och vidare och vidare och vidare. Och det är också ni i branschen som själva hjälper folk att flytta vidare. Mm. Ju. Annars, hur tänker du kring det?
Ja, men det är, skulle jag säga, som de flesta produkter så måste man ständigt jobba med som anskaffning av nya kunder också. Så det är därför marknadsföring är en del av ekvationen, och det andra är att bygga en produkt som folk vill spela i många år och inte bara några dagar.
Mm.
Men du kommer ju ofrånkomligen alltid ha churn. Till slut så händer det någonting i livet som gör att du glömmer bort spelet eller börjar spela något annat spel och så. Så kampen om användarnas uppmärksamhet, den slutar liksom aldrig. Och där kanske vi är mer oroade för TikTok eller Netflix eller Instagram än vad vi är över andra mobilspel. Utan det handlar ju om att få din uppmärksamhet. Men en del som har hjälpt oss mycket genom åren är att många av våra spel är sociala spel, som gör att om din kompis fortfarande spelar så kommer den fortsätta dra tillbaka dig in i spelet.
Mm.
Och det är en enorm styrka. För då finns det liksom ett klister där. Vi vet många som har spelat med varandra i 10 år nu liksom. Så det sociala där tror jag är liksom en extra dimension.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. Daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se, och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
Mobilbranschen i allmänhet, men också liksom ni i synnerhet, ni trycker ju mycket på hur datadrivna ni är. Mm. Och särskilt då när det gäller så här, spendera pengar på användarförvärv, så här, user acquisition, där många menar att de har så här, avancerade modeller som ska se till att de får pengarna tillbaka, och liksom ofta inom 6-9 månader. Men ändå så verkar det väldigt svårt att tjäna pengar på mobilspel, och liksom, ni har ju ganska nyligen, efter flera år på börsen, börjat vända till svarta siffror. Varför är det så svårt att tjäna pengar på mobilspel?
Det är inte så svårt att tjäna pengar på mobilspel.
Men varför tjänar ni inte mer då? Eller snabbare?
Det handlar ju om, liksom, vill du bygga, optimera vad vinsterna är idag? Eller vill du bygga någonting som kan bli dubbelt så stort eller 10 gånger så stort nästa år? Så det är ju den liksom ständiga frågan. hur mycket vill du investera i infrastruktur och nya produkter versus att bara kamma hem vinsten.
Mm.
Vi har ju ett mått som heter contribution som vi visar i våra rapporter, som visar hur mycket pengar finns kvar när du har betalt plattformsavgifter till Apple och Google och betalt för marknadsföring.
Mm.
Och det var ju 47 miljoner förra kvartalet. Så man kan ju säga att 47 miljoner i överskott på ett kvartal, det är rätt mycket pengar. Men du vill också jobba i att investera i din framtid och vad det här ska bli över tid.
Mm.
Så att där handlar om långsiktighet. Och om det inte var viktigt att tjäna pengar på det, då skulle du kunna investera mycket mer i user acquisition och visa en topline growth som ser jättespännande ut under någon period. Men vi har valt att alltid vara superdisciplinerade och jobba just med de här återbetalningstiderna och vara säkra på att vi tjänar pengar på vår marknadsföring.
Mm.
Men vi har en större organisation idag för att vi bygger fler produkter parallellt och kan bygga ett mycket mer spännande bolag över tid.
Mm.
Jämfört med för 3-4 år sedan hade vi mindre organisation.
Ni snor personal. Nej, men, ni tog ju en från Rovio som ska hjälpa till att tjäna pengar. Man ska tjäna mer pengar på de som är inne i spelen, eller hur?
Mm. Ja.
Hur ser, liksom, ni är ju bara er personal.
Mm.
Hur ser det ekosystemet ut? Man tar personal av varandra eller i Stockholm, eller hur funkar det?
Ja, men så är det ju. Stockholm är ju otroligt intressant plats att flytta till, tror jag, för kreativa personer från hela världen. Där man både har Mag, men också King och Dice och Rovio och Spotify och massa häftiga bolag. Mm. Så det tror jag är bra för hela ekosystemet Stockholm att det är så. Och där, ja, men titta, senaste åren har vi varit på den vinnande sidan. Där jag tror att om du tittar på superfina bolag som både Rovio och King kan ändå få vissa problem på grund av sin storlek i organisation och även storlek i kommersiell framgång. Det är inte så lätt att bygga ett spel som blir så bra att det är värt att släppa om du tittar på ett bolag som King till exempel.
Du menar, man har ett Candy Crush.
Ja, som drar in liksom många, många miljarder varje år. Mm. Och sen ska du släppa ett nytt spel som ska spela roll överhuvudtaget. Mm. Ribban hamnar högt.
Mm.
Och det gör att det är många som kan jobba där år efter år efter år. De får aldrig jobba på en produkt som blir släppt.
Mm.
Och det de gör känns mindre och mindre viktigt. Och där tror jag att många ser oss som det här spännande stället där King var för kanske 8-10 år sedan. Där man bara var ett 100-tal personer. Alla vet vilka alla är och det man gör spelar väldigt stor roll.
Mm. Hur många är ni nu?
Vi är 110 ungefär.
Ja, det är ju ganska många.
Ja, jag tycker det är stort. Ja, men ja, om du jobbar på ett bolag med 2000 personer som ägs av Activision som sen kanske ägs av Microsoft, då känns det här väldigt litet, familjärt och liksom spännande.
Mm.
Så att vi har haft jättemycket nytta av det. Jag tror att vi är i någon sweet spot. Vi är ett väldigt stabilt och spännande bolag som växer, men vi är inte för stora än.
De här 6 spelen, när kommer de?
Ja, men vårt mål är att släppa minst ett spel i år. Och vårt år går september till augusti.
Ja, brutet.
Så att, ja, precis. Så att, innan augusti så vill vi ha släppt minst ett spel, förhoppningsvis fler.
Mm.
Och det är vi tycker det är jättespännande med den här pipen av nya produkter. Vi har fler personer som jobbar med ny spelsutveckling än vad vi någonsin haft. Så vi är ju väldigt framåtlutade som bolag. Och det är ju jättespännande.
Jag är ju faktiskt lite målgrupp här. Ni siktar in så här kvinnor mellan 30-50. Vi behöver inte gå in på exakt var jag landar i den här målgruppen, men hur som helst. En sak som jag tänker på jättemycket nu för tiden, det är ju för det första att liksom inte sitta ner särskilt mycket. Att inte så här slösa bort min tid. Att liksom hålla mig aktiv. Att det jag gör på... Alltså jag förlorar ju kontrollen då och då. Och det är kanske där ni kommer in. Men att det jag gör på mobilen ska gynna mig och inte någon annan. Att jag ska lära mig någonting eller att jag själv vill hålla kontakt med någon. Eller sådär. Att jag inte ska liksom bli vilseledd bort i cyberrymden. Sådär. Yeah. Kommer vi hålla på så mycket med våra mobiltelefoner framöver? Och liksom, hur tänker folk?
Jag tror många tänker som du, och där passar vi ju bra in. Det ser man ju hur många beskriver varför de gillar våra spel också. Att det här får mig känna mig smart. Jag lär mig saker. Spelar du quizkampen en timme varje dag kommer du helt klart lära dig nya grejer. Och du gör ihop med dina vänner. Så det känns både meningsfullt att du håller kontakten med kanske din syrra eller någon kompis. Och man gör någonting när man tycker är vettigare än att kanske kolla på som ytterligare ett avsnitt på Netflix som bara rullar på och föreslår nästa.
Mm.
Då känns det mycket mer meningsfullt att spela ett spel ihop med dina kompisar. Och kanske lära dig något.
Under tiden.
Ja, så är det är smart det, underhållning.
Ja, är det där ni vill ha smart underhållning via spel? Det är där ni vill vara. Men också det här faktum att man kommer hålla på så mycket med sin mobil. Man har ju också sett så här, lägg ifrån dig mobilen. Lägg ifrån dig. Den trenden finns ju också. Ish. Alltså.
Ja, precis. Det finns ju en medvetenhet som är större idag, tror jag. Där Apple till exempel hjälpt till med liksom skärmtid så man kan få lite koll på det. Det är ju väldigt positivt. Sen om du tittar på den faktiska verkligheten så ökar det där varje år. Jag tror snittet är väl drygt 4 timmar på mobilen nu i västvärlden. Och det verkar inte gå neråt. Och sen såklart, mobilen används ju till massa bra saker också. Det finns ju barn som använder den när de gör läxor och allt vad det kan vara för någonting. Men det är klart att det mesta är kanske slöseri med tid. Och man får fundera på vad skulle man gjort med den tiden annars.
Ja.
Men där tror jag, varför kan du göra någonting socialt, så tycker jag det är mycket mer positivt än om det bara liksom, ja, men jag ser det här liksom slösurfandet på liksom TikTok, Instagram eller Aftonbladet, tror jag många känner efteråt liksom, vad hände? Vad gjorde det? Man känner sig nästan bestulen på tiden, och det, där tror jag inte alls man får det när man liksom gör någonting kul med sina kompisar. Så där tycker jag spel är väldigt positivt.
Hur ser du på den här liksom en avvägning mellan då monetarisering och kundnöjdhet? Alltså, jag vet ju att ni fick ganska tung kritik av användarna i spelet Nya Quizkampen för att man monetariserar produkten och ganska hårt med annonser och liknande. Hur tänker du kring den typen av frågor och hur ni ska väga det ena mot andra?
Där igen att man måste vara väldigt datadriven. Det är svårt när man har många miljoner spelare att titta på om du får några som säger någonting väldigt negativt, antingen i en review på App Store eller skriver någonting i sociala medier. Hur representativa är de för hela spelarbasen? Och det går liksom inte att ta reda på. Så det man får göra då, det är ju igen gå in och titta på datat istället. Så då tittar jag på, men hur använder folk produkten? Vad händer? Vi kör ständigt experiment i spelen för att se vad som händer.
Hur mycket reklam tål en spelare?
Ja, det är precis så som Aftonbladet eller vem som helst jobbar. Okej, vilken nivå är optimal som inte ska driva churn men som maximerar intjäning? Och vi testar experiment där du kör helt reklamfritt till att maximera hur mycket reklam du visar. Och så kan vi se skillnader i användarbeteende och över lång tid. Spelar folk mindre och tittar 6 månader beroende på vad de har för reklammängd och så. Så att allt det här gör sig största liksom försiktighet och datadrivenhet för att se till att man inte liksom eroderar produkten till priset av att tjäna lite mer pengar just idag.
Vilket utav era spel tjänar ni mest pengar på idag?
Det är Quizkampen som är vårt största spel, både till användarantal och intjäning.
Och vilket spel tycker du ni borde liksom tjäna bättre på? Eller som du inte kan förstå.
Om man tittar på spel där vi tjänar mycket per användare, och det är ju de spel där man kanske känner att man har störst potential att kunna skala upp marknadsföring och få ännu större inflöde av nya kunder.
Arptown.
Där har vi Wordzee som det ligger på i snitt globalt på drygt 20 cent, amerikanska cent. Jämfört med snittet i hela vår portfölj som är 5,5 cent. Så det visar liksom, det finns i varje fall en 3x där i skillnad mellan snittet och liksom best performance. Det finns ju jättemycket att göra över hela vår portfölj.
Vissa spel, de har ju helt enorm marginal. Och vissa har inte det ju. Som helhet, vad tycker du att ni liksom bör ligga på?
Ja, för hela affären så har vi liksom marginal, 20% EBIT-marginal. Dit tycker vi att vi ska kunna nå. Och det handlar mycket om skala.
Varför inte ännu mera? Alltså, varför inte 50?
Ja, och det där handlar mycket om just user acquisition. Att mycket av tillväxt drivs av just användarförvärv. Och där finns det ju något optimum med, du skulle kunna få enormt snabba payback-tider och jättehöga marginaler. Men då kommer du inte vara så konkurrenskraftig i den här realtidsaktionen för att köpa annonsplats. Så det kanske är bättre att ha 20% marginal och omsätta 2 miljarder än att ha 40% marginal och omsätta 200 miljoner. Så att det handlar lite om att maximera den totala vinsten, och då tror vi att man kommer landa någonstans där.
Du har en 7-sitsig bil. Jag vet att du parkerar här utanför. Och då så pratade vi här innan vi slog oss ner. Bara lite när vi sa hej och sådär. Så kom det fram ganska snabbt att ungefär när ni grundade det här andra, eller nuvarande Magin Interactive, då hade du hemma ett litet barn och sen så fick du tvillingar samtidigt. Hur gammal var det första barnet?
Ja, han var knappt 2 år.
Ja, man grundar ett bolag och ett innovativt bolag också. Och man har 3 blöjbarn hemma.
Mm.
Hur gick det ihop?
Jag tror folk brukar fråga liksom, hur överlevde du?
Och ja.
Det är liksom, vad är alternativet?
Ja.
Man måste klara det. Så att då gör man ju det.
Du kan ju inte ha sovit nästan någonting.
Nej, man sov ju väldigt lite. Det var säkert inte det året man var den smartaste versionen av sig själv. Man blir inte jätteskarp av att ha sömnbrist hela tiden.
Nej.
Och med tvillingar så får man liksom hjälpas åt med matning på nätter och sånt. Så det finns ingen som kan sova i ett hus med tvillingbebisar. Så är det bara. Men man blir säkert härdad och blir lite mer liksom produktiv när man väl jobbar. Och man uppskattar tiden väldigt mycket när man väl börjar få tillbaka den. Så att nu är det ingenting som är jobbigt eller utmanande längre.
Nej. Och vad tror du liksom att du har typ lärt dig av den där perioden?
Ja, men man är väldigt tacksam att allting gick bra. Att man har liksom 3 friska härliga barn och ett företag som också mår väldigt bra.
Ja, som också liksom rullar på.
Mm.
Tidigare när vi pratade här om kursen så sa du, ja men nu är det flera av våra peers som också har sett den här utvecklingen och sådär. Men ni hade ju faktiskt också innan så gick ni ju ner från 44 till 10 kronor. Alltså innan den här växlingen har skett på börsen och sådär. Om man ska analysera ett bolag som ert bolag, man är liksom inne på mobilspel, free to play. Kan du ge marknaden några, det här ska man titta på liksom väldigt noga, eller vad ni tittar på när ni också ska förvärva bolag. Vad, kan du hjälpa folk?
Absolut. Ja, men dels är det ju alltid intressant att se långsiktiga trender och gör bolaget vad de säger att de ska göra så. Vi gick ut för 3 år sedan och sa vi ska förbättra den här ARPDAU-siffran. Vi tror att vi underpresterar på snittintjäning. Det ska vi ta tag i. Och sen har vi förbättrat oss kontinuerligt i nästan 3 års tid. Det tycker jag man ska gilla. Då verkar det som att man har lite fokus och kan få grejer gjort.
Mm. Och var ska man ligga på? Och var ska man ligga där på snittintjäning skulle du säga?
Jag tror inte det finns något tak på vad man ska ligga på. Det ska man ständigt förbättra. Och
ja.
Som jag tycker man kan titta på nu då är ju att modernare produkter som vi har som ligger över 20 cent och snittet ligger på 5,5. Då ser man att okej, det verkar som att de blir bättre och bättre på att göra effektiva spel.
Mm.
Så det är bra. Det finns verktyg där ute. De 2 största heter App Annie och Sensor Tower. De jobbar med att plocka hem information från topplistor på App Store och Google Play i hela världen och försöka översätta det till vad de uppskattar att det är nedladdningar och intjäning och så.
Mm.
Och där vet jag att många av de här smarta personerna på Twitter gör sina egna modeller och försöker då förstå ungefär hur mycket investeras det nog i marknadsföring just nu. Hur ser inflödet ut av nya spelare och så. Så där finns det liksom en chans att ligga lite steget före omvärlden om man har koll på det. Men det vet jag att de här mest intresserade investerarna har verkligen mer eller mindre realtidskoll på de här verktygen och delar med varandra på Discord och på Twitter och allt vad det nu är. Så att de är väldigt, väldigt väl insatta, de investerarna i sektorn ska jag säga.
Snittintjäning. Och man kan följa branschen indirekt.
Ja, precis. Både branschen och ens specifika både spel och bolag. Och se hur det utvecklar sig. Och det är klart, när man ser att nedladdningar börjar växa för något spel. Ja, men då kanske man känner att det här kan vara på gång. Eller man ser att intjäningen börjar gå upp. För det går också att se de här verktygen. Så att det är väl en sak att försöka ligga lite steget före. Men på lång sikt så handlar det ju om, tror vi på bolaget baserat på vad de har gjort? Tror vi på bolagsledningen? Har de liksom skin in the game? Verkar de veta vad de pratar om?
Det handlar ju ändå om spelutveckling och så framöver. Och att hitta då bra spel som redan ungefär fungerar som ni kan då förvärva.
Ja.
Och de ska inte kosta mer än 20 miljoner eller?
Det finns egentligen inte någon specifik gräns så. Nu har vi 100 miljoner i kassan, men klart vi kan också ta in pengar om vi känner att vi hittar någonting som att det här är för bra. Det här måste vi klara av att göra. Såklart kan vi göra större förvärv än så. Men om man tittar på de förvärv vi har gjort historiskt så har de legat i liksom spannet mellan 500 miljoner.
Du som är vd, låter du folk få utveckla själva? Hur mycket lägger du det i och sådär?
Ja, vi jobbar väldigt mycket med det vi kallar för autonoma team. Så självklart måste man göra produkter som bolaget är intresserade av. Och vi mäter och liksom får bra förståelse för om de kommer fungera eller inte. Men teamen har extremt stort självbestämmande på liksom vilka mål de sätter närmsta kvartalet och hur de ska uppnå de målen. Och så det här bolaget är mest byggt för att stötta teamen så de kan få experthjälp av det de inte har i sin grupp och få rätt verktyg och möjlighet att få liksom prova med marknadsföring och se vad som fungerar och inte. Och så det är väldigt drivet av teamen, absolut inte drivet av mig. Utan mitt jobb är att se till att alla team kan fungera väl och prestera på max. Inte säga åt dem vad de ska göra, där är absolut inte.
Nej, och då jobbar man både i Brighton och i Stockholm. Jobbar man över gränserna?
Tidigare var det lite mer uppdelat, men nu sen pandemin här, nu har vi ju inte som varit på kontoret särskilt kontinuerligt på nästan 2 år. Så nu här har alla team blivit som hybridteam, man ska säga. Så det sitter folk med 5 i Stockholm och 3 i Brighton i en produkt och sådär.
Och om 2 år, vad har hänt med Mag Interactive då?
Ja, men då har vi ju släppt 2, 3, 4 nya spel och är mycket större än varje dag, både omsättning och vinstmässigt. Men tror inte så otroligt mycket större personalmässigt. Vi har otroligt bra personer och vi har blivit väldigt effektiva med hur vi kan ta livespel och sätta dem liksom i live operations-läge. Det är ett litet team som sköter många produkter. Men ett antal spännande spel ute på marknaden som är bättre än allt vi har släppt hittills.
Jag säger stort tack till dig, Daniel Hasselberg, vd för Mag Interactive. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden Magasin.
Tack för att du har kommit.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rådstein, som idag har intervjuat Daniel Hasselberg som är vd för mobilspelsbolaget Mag Interactive. Mer information och analyser av Mag Interactive, det hittar du på affärsvärlden.se. Där finns också nyheter och reportage och allt möjligt. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Hej då!